Välkommen till O-poddens 10:e avsnitt. O-podden är en podd om smart omställning och hållbar arbetsmarknad. Och vi som gör O-podden, det är jag, Ann-Sofie Sjöberg.
Och jag, Gunilla Mild Nygren. Och det här avsnittet så blir ju en liten specialare om det nya huvudavtalet på arbetsmarknaden. Och detta avsnitt gör vi ju i stolt samarbete med Trygghetsfonden TSL. Och så har vi fått låna en studio av Futurion. Mm. Väldigt generöst.
Mycket generöst.
Och jag vill också säga att om du gillar O-podden och är intresserad av omställning och arbetsmarknad, så följ oss gärna på LinkedIn. Samt att du hittar alla tidigare avsnitt som finns där poddar finns. Och i ett av höstens avsnitt så pratade vi om den största arbetsmarknadsreformen på decennier, får man ju säga. Mm. Jag tror att vi efterlyste lite större rubriker. Ja. Men jag tycker det har varit tyst ändå.
Ja, och det är ju det vi vill säga, att nu i år, det är ju år det händer. Nu ja. Smäller det. Nu börjar de här allting sättas, och till hösten ska det vara allt klart för att köra igång.
Mm. Vilket är fantastiskt, för det här ger ju utökade möjligheter till omställning, kompetensstöd och omställningsstudiestöd för alla arbetstagare på den svenska arbetsmarknaden i princip. Så det är ju väldigt häftigt faktiskt. Mm. Så vad ska vi göra idag, Ann-Sofie?
Ja, för det här specialtemat så ska vi ju då gå lite djupare in i vad det här betyder för den svenska arbetsmarknaden. Vad betyder det för svenska modellen? Och inte minst för en av våra största omställningsorganisationer, Trygghetsfonden TSL nämligen. Och Trygghetsfonden TSL, de har ju ett omställningsavtal. Och avtalet är skrivet mellan Svenskt Näringsliv och LO. Det omfattar ju då privatanställda företag med dess arbetare på kollektivavtalssidan, så, eller LO-sidan.
Ja, det är fantastiskt spännande faktiskt. Så vi går väl vidare till vår första gäst.
Det gör vi. Välkommen Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL. Roligt att ha dig med här i studion. Och vi har ju faktiskt med oss även Ola Bergström, men på telefon. Ola som är professor vid företagsekonomiska institutionen vid Handels, Göteborgs universitet. Välkomna båda två, får vi säga.
Tackar.
Väldigt roligt att vara här.
Roligt att vi kunde ses i en studio faktiskt. Det känns så fantastiskt.
Ja, första gången i studio för O-podden. Och som sagt, var vi drar igång då. Och vad innebär det här, Caroline?
Ja, det innebär att vårt uppdrag kommer att förstärkas och utvecklas. Och vi får väsentligt utökade möjligheter att bidra till kompetensförsörjningen i Sverige, och inte minst också att stärka våra individer som finns inom ramen för Trygghetsfonden TSL och dess anställda. Och alltså konkret så innebär det att utöver det som vi gör idag, som jag har varit och är väldigt framgångsrikt för de som sägs upp på grund av arbetsbrist, så kommer vi dessutom nu att kunna hjälpa de tidsbegränsat anställda, men även då de som sägs upp på grund av ohälsa. Så det betyder ju att vi får en bredare också grupp i, så att säga, omställningen. Men dessutom så kommer vi även att kunna hjälpa anställda med vägledning i hur man ska kunna stärka sig långsiktigt på arbetsmarknaden. Och till det så kommer ju också ett förstärkt ekonomiskt stöd, som innebär att man som individ kommer att ha väsentligt förstärkta möjligheter att klara sig ekonomiskt. Vilket ju har varit en väldigt stor fråga under många, många år, ska jag säga, för oss som har jobbat med kompetensutvecklingsfrågan. Så att det här är verkligen otroligt fina möjligheter för våra deltagare och anställda i de företag som är anslutna till oss.
Det är jätteintressant det här som kommer nu, och innebär otroligt stora bra möjligheter för alla arbetstagare på arbetsmarknaden att faktiskt komma vidare i sin yrkesliv och kanske öka rörligheten och så vidare. Har ni fått några reaktioner? Vad säger folk?
Ja, men det är klart att det pågår ju väldigt många dialoger runt om kring vad det här kan komma att betyda och på vilket sätt man ska rigga, så att säga, det här systemet. Och generellt så skulle jag säga att det är väldigt positiva reaktioner. en möjlighet som många har efterfrågat under väldigt lång tid.
Mm. Jag tänkte också fråga, du nämner att det kommer bli ett utökat ekonomiskt stöd. Vad innebär det stödet?
Nej, men en fråga som har diskuterats under väldigt lång tid när det gäller yrkesverksammas möjligheter till ersättning, alltså ekonomisk ersättning under studier, har ju varit ett dilemma. Det vill säga man kanske har lån, man har hus, man har utgifter på ett annat sätt som man kanske har i början av sitt yrkesliv. Detta är dock inte naturligtvis lika för alla, men det har varit en viktig fråga. Och den möjlighet som nu kommer att finnas är ju att få ett grundläggande omställningsstudiestöd, som det heter, som är ett bidrag som då ges av staten. Och dessutom så kan man på det lägga ett studielån. Och för de då som är i ett företag som har ett kollektivavtal, som då också har valt att registrera sig, ska jag säga här, hos Kammarkollegiet, så kommer vi, Trygghetsfonden TSL, att kunna stärka upp den ersättningen ytterligare. Lite beroende på vilken lönenivå man har. Och det här är ju en fråga som många har angivit som ett skäl till att man inte, så att säga, mitt i yrkeslivet går in i studier. Så att det här är fina möjligheter, verkligen.
För det gäller hela vägen, eller hur? Ända fram till man är hur gammal?
Ja, det gäller ju i princip fram till pension. Även om det finns detaljer i det här som jag tror jag inte går in i. Risken är att det inte blir tydligare, utan tvärtom. Men möjligheterna som man har är ju i praktiken att har man då arbetat för ett kollektivavtalsburet företag inom Svenskt Näringsliv och LOs område i 8 år, så har man då möjligheten att få det här förstärkta stödet upp till 228 dagar under sitt yrkesliv då.
Mm. Ja, och du nämner Kammarkollegiet, och Kammarkollegiet, där kommer ju en ny omställningsorganisation att inrättas för dem utan kollektivavtal. Men Kammarkollegiet kommer ju också att vara de som registrerar er omställningsorganisationer som så att säga går med enligt det här huvudavtalet. Vad kommer det att innebära för er?
Nej, men dels så skulle jag vilja kommentera möjligheten för de utan kollektivavtal anställda att kunna få ett grundläggande, det här stödet helt enkelt, som kommer att erbjudas direkt från Kammarkollegiet i form av den statliga omställningsorganisationen, ger ju naturligtvis ett väldigt fin möjlighet till de som tidigare inte har kunnat få detta stödet. Så det är ju det ena. Och sen om man tar Kammarkollegiets andra roll, så kommer vi ju att integreras mer tydligt i form av att vi har system och att de företag också som finns inom ramen för Trygghetsfonden TSL har möjlighet då att få kompensation för delar av det man bekostar inom ramen för kollektivavtalet relaterat till omställningsavtalet, så att säga. Och det betyder ju naturligtvis att staten nu kommer att grundfinansiera en del utav det stödet. Och det här ger ju naturligtvis möjligheter för oss att ge ett ytterligare stöd, det man får om man jobbar i ett kollektivavtalsburet företag. Vilket naturligtvis då ger fördelar att kunna göra, att kunna vara i ett företag med kollektivavtal helt enkelt.
Mm. Det är faktiskt en sak som man skulle vilja förstärka lite grann. Folks medvetenhet om vad kollektivavtal innebär egentligen. Jag tror få kanske vet egentligen vilka fördelar det bär med sig.
Ja, och jag tänker här skulle jag gärna vilja fråga Ola också. För det händer ju någonting här nu i varje fall när även det blir ett omställningsorganisation för dem utan kollektivavtal. Har du någon tanke kring det? Och den svenska modellen, partsmodellen.
Alltså man kan ju säga att till en början så är det här en helt unik lösning i Sverige. Så som man har försökt att lösa på många olika sätt tidigare i Sverige och även i andra länder. Och man måste förstå just hur kollektivavtalssystemet fungerar och framförallt när det gäller omställningsavtal. För de är ju inte enhetliga på något sätt, utan det är så att de har utvecklats successivt inom respektive områden. Där TRR och TRS var först ut och sedan kom Trygghetsstiftelsen och sedan kom TSL in på banan 2004. Och sedan så den sista omställningsfonden, den riktigt stora för sjukvård och kommunalanställda och regioner, satte sitt märke redan 2010. Och den här utvecklingen har ju skett successivt under lång tid. Och då har man egentligen arbetat med lite olika modeller och arbetssätt. Så att de är inte på något sätt enhetliga. Och det är ju det som är poängen med den svenska modellen. Det vill säga att parterna kommer överens på lokal nivå under de förutsättningar som man själva har inom sitt område. Och anpassar regelverket till respektive bransch och sektor eller yrkesområde. Men så finns det då den lilla vita fläcken kvar, det vill säga de som inte har kollektivavtal, som inte har tillgång till den typen av stöd. Så totalt sett kan man ju säga att nu skapar, går staten in och styr upp, kan man säga, och erbjuder ett kompletterande stöd för den gruppen som inte har kollektivavtal. Och det innebär ju att det är mer lika villkor, ska jag säga, för egentligen de flesta på arbetsmarknaden. Men det innebär ju också då att just för TSLs område, LO-kollektivet, får mer lika villkor än tjänstemännen och även de inom offentlig sektor som ibland har haft lite bättre villkor än TSL-kollektivet. Så att det här är en stor förändring. Den kan verka marginell, men som princip så är det en väldigt stor förändring på den svenska arbetsmarknaden. Men framförallt en förstärkning av den svenska modellen med kollektivavtalssystemet.
Jag tänker, tror du att alla omställningsorganisationer kommer att ansluta sig? Det finns ju 10-tal till slut. Kommer alla att göra det?
Det vet inte jag.
Nej. Nej, det är parterna på arbetsmarknaden som ska svara på det såklart.
Ja, det är också som en exempel på den här modellen som vi har i Sverige, att parterna måste komma överens. De kan ha väldigt olika villkor och förhandlingspositioner. Men så som det har fungerat tidigare så har det varit att någon partskonstellation går lite grann före utvecklingen, så får de andra testa på sin sida och pröva nya lösningar. Och så lär de sig av varandra och till slut så kommer man till ett system som inte alltid är helt lika. Det är inte heltäckande. Men det fungerar, och det som är det viktiga. Den viktiga principen är att det är partner som själva kommer överens. Mm, mm. Och alternativet, det är ju väldigt viktigt att tänka sig. Och ta hänsyn till. Alternativet är att man har en aktiv stat där politiker och myndigheter bestämmer förutsättningarna fullt ut på arbetsmarknaden och försöker ta alla lokala intressen och ha det i åtanke när man formulerar ett regelverk eller en politik. Och det blir ofta ett ganska trubbigt verktyg och skapar också konflikter och också en hjälplöshet bland parterna, där man hänvisar uppåt snarare än själva ta tag i och löser sina egna problem. Så att jag tror att det är viktigt att tänka, som ni nämnde här, på att just att förstå hur det här kollektivavtalssystemet fungerar. Att det är parterna själva som kommer överens. Och nu har de kommit överens. Jag vill inte ta stora ord i min mun, men alltså det är en form av historisk överenskommelse som egentligen sätter agendan för hur den här typen av verksamhet ska utvecklas de närmaste 30 åren.
Men den ökar också i viss mån statens inblandning, kan man säga. Eller hur, Caroline?
Ja, det kan man säga. Men ändå på ett avhållsamt sätt. Det är en väldigt klokt sätt. Liksom att man drar i vissa trådar. Man hade kunnat aktivera och göra mångt mycket fler saker, troligtvis.
Vad säger Caroline om det som kommer att ske nu? Hur förbereder ni för att sätta allting på plats fram till hösten?
Ja, men vi har ju i våra parter eller vår styrelse tog ett beslut här i slutet av året att Trygghetsfonden TSL ska börja förbereda sig för att kunna, med målsättning att kunna leverera det som är intentionerna i huvudavtalet per den 1 oktober. Och det här innebär ju naturligtvis att vi har en intensiv period framför oss där vi ska både vidareutveckla och nyutveckla delar i verksamheten för att kunna leverera. Och det är det vi just nu har fullt fokus på parallellt med att leverera naturligtvis det som vi har att göra idag. Så att här handlar det ju om att kunna göra både och.
Jag tänker just att när det nu är en sån historisk överenskommelse, en stor arbetsmarknadsreform, än så länge har det varit ändå relativt tyst om det som komma skall. Men hur ska ni nå de anslutna företag och alla era jobbsökare så de känner till det här sen?
Mm. Men som du säger, det är en historisk överenskommelse och det här är ett styrkebesked skulle jag säga för den svenska partsmodellen att LO, Svenskt Näringsliv och PTK står bakom avtalet. Och det här kommer också att gynna våra yrkesarbetare på ett väldigt positivt sätt.
Men hur ska man nå ut? Kommer människor i yrkeslivet förstå? För det är ju väldiga möjligheter och överskattar man intresset? Kommer det bli en sån här boom?
Jag tror att det är viktigt att anlägga ett kort, medellångt och långt perspektiv på den här insatsen. Det vill säga att det går inte att se det här som en insats som per den 1 oktober så att säga har uppnått alla intentioner. Utan det finns, dels så tycker jag är viktigt att uttrycka att det finns några intentioner som behöver komma på plats. Och det är ju de lagförändringar och annat som måste finnas på plats som också utifrån det blir ett underlag för parterna egentligen att slutgiltigt också sätta ner foten att komma framåt. Och jag har ingen annan tro än att det där ska kunna landa väl. Och det betyder också att när vi kommer till 1 oktober så det är klart att vi vet inte vilken volym det är. Men det kommer att successivt naturligtvis bli mer känt. Vi kommer att göra mycket i kommunikativa insatser. Arbetsmarknadens parter kommer att göra det och staten kommer att göra det. Men som jag ser det här så handlar det ju här också om att göra ett kulturskifte helt enkelt. Där man ser på lärande på ett mer aktivt sätt eller åtminstone ger förutsättningar för det. Och därför så om man anlägger ett långt perspektiv så har vi ju en vision att nå upp till. Och det får vi ju arbeta med. Så jag tror inte att man ska nedslås av att det inte kommer att bli en stor boom per den 1 oktober om jag uttrycker det så.
Nej, det blir ju successivt och det är också en del av samhällsdebatten nu. Det har ju ökat senaste året bara skulle jag säga det här med re- and upskilling och livslångt lärande. Ja, det är inte bara senaste året, det är de senaste åren kanske. Mm. Men det blir ju också en del av det gör ju också att intresset växer hos människor.
Ja, men absolut, jag tror det. Jag själv har jobbat med frågorna i 30 år och jag upplever att i dialoger som jag har att de dialoger vi hade och har haft under alla åren ligger väl i linje med det som vi också diskuterar idag. Så att frågan har ju varit väldigt viktig och jag menar kunskapen är ju ett viktigt det är ju en råvara låter ju lite funktionellt men kunskap och förmåga har ju alltid varit viktigt. Det är ju inte så att det är någonting nytt. Men det blir ju allt mer tydligt och jag tror också att den situation som vi nu är i, dels i form av att vi är inne i nya teknikskiften som gör det extra tydligt att förmågor måste utvecklas. Också tillsammans med att man inte får tag i den kompetens som man behöver gör ju också att kompetensfrågan kommer upp som en affärsstrategisk fråga på ett väldigt tydligt sätt. Och det tror jag kommer att också gynna utvecklingen utav de intentioner och satsningar som görs här.
Mm. Men jag håller med Caroline här att man ska nog inte förvänta sig några sådana här omedelbara effekter, utan det här är någonting som man får lära sig att leva med, det här nya systemet eller nya avtalet, och så undersöka vilka möjligheter som finns i det och hur det ska genomföras på ett bra sätt. Så att, jag tror inte man ska förvänta sig några quick fix och någon radikal förändring. Det radikala, det är förändringen att man jobbar på ett helt nytt sätt och egentligen fördjupar samarbetet på svensk arbetsmarknad mellan parterna. Men sen vill jag också säga någonting om det här med, alltså, den viktiga frågan är ju att man har lagt till då den här kompetensutveckling eller kompetensförsörjningsaspekten i omställningsavtalen. Och i grunden handlar ju det om att hantera strukturomvandling i ekonomin. Och här har man ju ofta pratat om i de här sammanhangen att just teknisk förändring som Caroline nämner, behovet av flexibilitet har man pratat om ganska mycket. Det är någon förmåga att byta ut medarbetare, att det är viktigt. Men jag tror att man ska liksom ta ett steg tillbaka också lite mer, och det här anknyter till det som Caroline säger. Man ska nog inte tänka så mycket på den tekniska förändringen och stirra sig blind på vilka tekniska kompetenser som man ska utbilda medarbetare i. Man ska inte heller nödvändigtvis titta på flexibiliteten. Den stora strukturella förändringen i svensk ekonomi under de senaste 30-40 åren, till skillnad från hur systemet såg ut tidigare då när LAS inrättades till exempel, det är just att kompetensen och medarbetarens kompetens och erfarenhet är mer avgörande faktor för företagens konkurrenskraft än vad det var tidigare. Vi är inte lika beroende av teknisk kapacitet i form av maskiner och automatisering som vi är utav att just ha förmågan att utveckla nya produkter och sätta samman nya idéer, affärsmodeller och så vidare. Mm. Så kompetensen i sig är oerhört viktig.
Och det är en tillgång, menar du mer?
Ja, precis. Men det som är avgörande med det här skiftet nu, det här systemet, det är att man skapar förutsättningar för att understödja kompetensutveckling hos medarbetarna, och också man skapar förutsättningar för att det ska löna sig i meningen att arbetsgivare i större utsträckning kan behålla den kompetens som man har utvecklat och investerat i. Så jag tror att det är bättre att tänka just på stabiliteten som det här skapar på svensk arbetsmarknad, snarare än att se det som ett sätt att hantera teknisk förändring och flexibilitet.
Mm. Jag tänker också på just när vi pratar om vilken kompetens som behövs, och att det kommer att vara inriktat på både det här att det ska stärka individen och matchas mot arbetsmarknadsbehov. De studier man kan göra, så att säga, det är ju väldigt tydligt att det handlar om. Vägledning är ju någonting som har saknats tidigare. Flera rapporter och studier, inte minst från TCO, har ju visat att vägledning är väldigt viktigt. För många vet inte vad de ska läsa till. Och det är ju viktigt för att kunna gå vidare. Men det finns ju också andra delar där vi ser att högutbildade tenderar att vidareutbilda sig väldigt mycket och ta del av det, medan lågutbildade inte lika mycket. Senaste OECD Skills Outlook säger liknande saker. Så det är inte bara i Sverige vi ser det här, att det är ett problem att få med alla på tåget. Finns det något svar för vad man kan göra med det?
Men jag tror man, dels så tror jag att, om jag lyfter vägledningens roll, är ju väldigt viktig att motivera, inspirera och ingjuta mod till att ta del av de möjligheter som nu kommer att ges till de enskilda individerna. Och precis som du säger, så vet vi att har man gått igenom till exempel eftergymnasial utbildning, så ligger det väldigt mycket nära till hands att man fortsätter att vidareutbilda sig. Medan det inte är självklart för alla. Och att har man då varit i yrkeslivet under många, många år och sen ska börja fundera på de här möjligheterna, då blir ju motivationsaspekten och modet väldigt viktigt att kunna hjälpa till med. Och det kommer vägledningen att kunna vara ett av flera insatser som behöver göras i de kringliggande systemen, menar jag på. Och det betyder ju också att för våra yrkesarbetare så blir det här också en viktig del att kunna beskriva vad det är man får med sig långsiktigt i yrkeslivet. Därför är det viktigt att säga att det här är ju faktiskt ett mandat som den enskilde nu får under sitt yrkesliv att kunna använda på sitt eget initiativ. För det är väl viktigt att understryka det.
Det är väldigt mycket eget ansvar.
Det är det egna initiativet. Och där får vi ju hjälpa till helt enkelt. Mm.
Jag tänker också att nu har väl långtidsarbetslösheten lite etablerats under pandemin. Och folk, de som står långt ifrån arbetsmarknaden kommer ännu längre ifrån arbetsmarknaden. Kommer det här stötta även dem så att säga? Kommer de kunna ta del av de här nya möjligheterna i viss mån?
Ja, men jag tänker så här. Att nu kommer yrkesverksamma och etablerade på arbetsmarknaden att kunna få ett stöd från de olika omställningsorganisationerna som då väljer att naturligtvis registrera sig hos Kammarkollegiet. Det betyder ju att bland annat att Arbetsförmedlingens roll än mer kan rikta sitt fokus på de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Och det finns ju enormt mycket att göra där. Och det finns enormt mycket kompetens som vi har som inte idag tas tillvara. Så att här ser jag snarare att det blir en öppning för att lägga än mer resurser och arbete för att kunna få människor etablerade på arbetsmarknaden. Och i det här sammanhanget, både vad gäller för de som kommer till oss och till de som inte har etablerat sig, så skulle jag vilja slå ett slag för valideringen. Validering är ju en process som synliggör den osynliga kompetensen. Mm. Och att etablera valideringen i alla olika former tycker jag är oerhört viktigt. Därför att det kommer att innebära att vi erkänner kompetens och kunskap som vi har utvecklat i vårt arbetsliv. Vilket dels gör att insatserna, om vi pratar om ren utbildning, kommer att kortas. Och att kostnaderna, både i tid för individen men också för samhället, också kommer att minska. Så att den behöver vi ha samtidigt på agendan tillsammans med de här andra insatserna.
Mm. Hur ser du på det, Ola, apropå människor som står långt ifrån arbetsmarknaden och att kunna få del av frigjorda resurser så att säga?
Ja, man kan se det på lite olika sätt. För det första tycker jag att det är viktigt att det blir en tydligare skillnad mellan det som är statens åtagande och det som är parternas åtagande. Och ibland så tänker vi inte på det, när vi pratar om arbetsmarknadspolitik så tänker vi som att det är det som staten har hand om. I Sverige, inte skillnad från många andra länder, så har vi gjort en tydlig uppdelning. Så vi har en del av arbetsmarknadspolitiken som staten tar hand om och en annan som är just som partner själva tar hand om. Och det är vi inte alltid så tydliga med. Men sen är det också viktigt då, som ni säger, att se vad är konsekvenserna om vi har ett sådant system. Och då kan det finnas negativa konsekvenser, att det kan vara svårare att man får bättre förutsättningar om man faktiskt har ett jobb och förlorar det och har större möjlighet att hitta ett ny sysselsättning, vilket gör att man skjuter undan möjligheten för de som är utanför arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden. Men där är det nog också så att när arbetsgivarna och de anställda blir tydligare med vilka behov och av kompetens de har och har ett system för att utveckla det, så kan det skapas en större rörlighet inom de som har jobb eller bland de som har ett jobb, och det kan skapa öppningar för andra att komma in på arbetsmarknaden. Mm. Så att det är inte helt självklart vad som är konsekvensen av det. Och det här får vi lära oss successivt. Det här är inte designat som en direkt lösning för att hantera integrationsproblematiken för de som är långtidsarbetslösa. Men det har säkerligen konsekvenser för det. Mm. Men det behöver inte betyda att det är negativt.
Vad blir nästa steg nu för Trygghetsfonden TSL?
Ja, för vår del så handlar det ju nu om att förbereda oss och att kunna leverera intentionerna till den 1 oktober. Och sen parallellt så sker ju andra processer som vi har pratat om tidigare med lagändringar och parterna så att säga, som naturligtvis kommer att granska det nogsamt, så att staten också då levererar det som parterna har uttryckt önskemål om. För det är ju också en parallell process då som pågår. Så att, och vi känner oss redo att ta oss an det här fina uppdraget. Och oerhört roligt också att vi, Trygghetsfonden TSL, kan få en roll i att hjälpa till och stärka det svenska omställningssystemet och vår omställningsförmåga genom då de insatser som vi har pratat om här idag.
Mm. Jätteroligt. Mm. Det är nästan läge för en sportfråga. Hur känns det?
Det känns oerhört roligt och bra. Och som jag nämnde, har man arbetat med de här frågorna i så många år i den här riktningen för att kunna få till de möjligheter som finns och att det nu ges förutsättningar, så är det klart att det är glädjande att vi har det här beskedet för vår framtid. Men det är också förenat med ett stort ansvar att också se till att förvalta och utveckla det här till det som vi pratar om långsiktigt, att vi vill ha en stark kompetensförsörjningsförmåga i landet. Mm.
Det ska bli oerhört spännande att följa utvecklingen och vad som kommer ske, eller hur?
Mm. Absolut, ja. Absolut, jättespännande.
Men du, ska vi säga tack till Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL, och till Ola Bergström där borta i Göteborg.
Tack så jättemycket för att jag fick vara med.
Det var väldigt trevligt.
Tack så mycket, Ola. Tack Caroline.
Tack ska ni ha.
Tack.
Ja. Tack.
Tack.
Men jag vill börja med att säga att nu har vi faktiskt spelat in det 10:e avsnittet och vi fyller faktiskt 1 år.
Yay!
Om bara några dagar.
Opaden!
Ja.
Woho! Woho! Det är faktiskt fantastiskt att dra igång under en pandemi, och vi har faktiskt hållit ut nu ett helt år och ser fram emot 2022.
Ja, det gör vi verkligen. Och som sagt, vi har ju tackat av våra medverkande nu. Ola Bergström från Handels i Göteborg och Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL, för att de ville vara med. Och inte bara vara med, för Trygghetsfonden TSL, de har ju varit med och samarbetat om detta avsnitt som är just ett specialavsnitt om det nya huvudavtalet och vad det innebär för TSL som erbjuder då stödet till privatanställda arbetare.
Och för den svenska arbetsmarknaden, får man väl säga. För oss alla. Och vi tackar också för Turion, tankesmedjan för framtidens arbetsliv, för att vi har fått vara i deras studio. För Turions uppdrag och mål är att se utmaningar och utvecklingsmöjligheter för den svenska partsmodellen. Vilket är väl precis vad vi har pratat om idag.
Ja, men precis. Jag tycker att det har varit mitt i prick med vad Futurions uppdrag är. Vi tackar igen för att vi fick vara här och spela in den här podden.
Det är otroligt roligt att vara i den här studion. Äntligen skulle jag säga.
Äntligen.
Ja. Men då tackar vi för oss, och sen så nya avsnitt kommer. Och lyssna på de som redan finns. De finns där poddar finns.
Jajamän.
Och följ oss på LinkedIn.
Följ oss på LinkedIn, då ser ni när nästa avsnitt kommer och alla nyheter i den här spännande året 2022.
Väl mött, vi ses igen.
Det gör vi.
Hejdå.